Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Plötsligt så befinner du dig i en ring med 50 personer runt dig som står och skränar och hejar och hetsar. Mm. Och jag lät mig hetsas. Jag hamnade i en situation som jag löste på det sämsta tänkbara sätt.
Magdalena, Jimmy, Ulf, Norsi, Ebba och Johan, alla partiledare, utom möjliga nya språkröret man inte lärt sig namnet på ännu. Pst. Daniel, har högre förtroendesiffror än dagens gäst. Så hur ska Muharrem Demirok få väljarnas förtroende och röster tillbaka? Om det eventuella haverier i försök att bromsa ett grånat hår och att gottgöra sina misshandelsdomar handlar Värvet avsnitt 616 med Muharrem Demirok. Du, vi sågs nyligen i Eskilstuna på Folk och Kultur. Hur hade du det där?
Vilken fantastisk tillställning det var, verkligen. Helt otroligt. Se, ja, men det låter lite floskligt att säga det, alltså, men se all kreativitet samlat på en plats. Det är ju otroligt häftigt, inspirerande framför allt. Och vilka underbara människor.
Mm.
Så jag åkte därifrån och hade världens bästa fredag.
Ja, vad skönt. Mm. Ja, det var väldigt kul och jag träffade många engagerade ungdomar där. Jag var för nytillkomna lyssnare, så var jag liksom någon slags programledare för en tv-studio som de hade det. Och otroligt mycket engagemang, vilket kanske lite förvånade mig bland kidsen, men flera av dem sa sig liksom inte bry sig om partipolitik. Mm. Är det ett problem, tänker du?
Ja, men både och. Det viktiga är ju att det finns ett engagemang. Och jag minns när jag var ung, då åkte jag runt på skolor och så började jag alltid med att ställa en fråga: är ni politiskt intresserade? Och kanske var det en stackare som lyfte upp handen och sa, ja, men jag är politiskt intresserad. Och så började man ställa lite frågor om skolskjutsen eller kulturen eller idrottslokalen och så. Och då räckte alla upp handen och sa, det där är jag intresserad av. Mm. Försökte jag säga, men då är ni ju politiskt intresserade. Och det politiska engagemanget som jag märker hos unga är det ju absolut inget fel på. Tvärtom, det sprudlar ju av engagemang. Men att sen kanalisera det till partier, det är ju där det blir lite svårare. Och det är ju inte ungdomarnas fel. Det är ju vi politiker som behöver fundera på formerna som vi har.
Exakt, och vad ska ni göra då för att få kidsen att tycka att det är sexigt att vara med i ett parti igen?
Det tror jag kommer vara väldigt svårt att känna sexigt att vara med i ett parti. Därför att partierna i själva sin struktur är ju trögrörliga och behöver vara det. Mm. Däremot så bör man sänka trösklarna in. Jag brukar säga det att om man som ny medlem gick med i Centerpartiet i Linköping och tänkte att nu ska jag gå på mitt första möte, och så blir man inbjuden till när vi sitter med det som vi kallar fullmäktige gruppen, och så tänker man nu ska jag prata om världen och allt annat däremellan. Och så kommer man och det vi sitter och pratar om är den kommunala VA-planen. Då kunde man nästan se deras ögon hur engagemanget under den här timmen dog.
Mm.
Och det är ju någonting som vi behöver ta med oss. Hur man sänker trösklarna och gör det lättillgängligt med politiskt engagemang.
Men vatten och avlopp är också kul.
Absolut. Mm. Det är väldigt få dock som engagerar sig politiskt primärt för att få prata om en kommunal VA-plan.
Mm. Ja, jag fattar. Men jag funderar då på din och min generation. Om jag får åka snålskjuts ett par år neråt, eller hur man nu säger. Hur skulle du beskriva vårt engagemang?
Jag tycker att det finns ett enormt engagemang. Och vi är ju en mellanperiod där. Vi har sett tidigare generationers strävan, slit, att bygga upp allting. Jag tror ingen i vår generation har åkt på räkmacka. Man har sett föräldrarnas slit och strävan. Och det har gjort väldigt mycket för oss. Jag upplever ändå att det finns en stor respekt för det vi har, det gemensamma. Samtidigt så har vi ju turen att ha fått växa upp i ett land där det inte fanns särskilt mycket problem. Det var världens bästa land. Det var lugn och ro och det var välfärd. Det var, som Winnerbäck skulle ha sagt, det var folkhem, fritidsgårdar och föreningsliv. Mm. Allting fanns där. Och det har väl också präglat oss att vi kanske blev lite för bekväma. Vi såg strävan, men vi insåg inte att vi behöver också addera någonting för nästa generation ytterligare. Vi tog väldigt mycket för givet. Och det ser vi tyvärr resultatet av idag. Att välfärden har det jättesvårt, jättetungt inom många områden. Vi lever fortfarande på gamla meriter när det gäller infrastruktur, välfärd och liknande. Och det är väl den utmaningen vi står inför nu. Hur vi adderar till nästa generation. Hur vi renoverar det här huset från grunden på riktigt.
Jag tänker mig att både du och jag då växte upp liksom först i ett 80-tal som jättemycket handlade om någon slags backlash från 70-talets liksom all protester eller vad det nu kan tänkas vara, liksom Och 80-talet handlade jättemycket om att ha en Porsche och aktier på börsen. Och sen 90-talet som någon slags backlash på det, när man bara var ironisk och ville liksom titta på knässet. Samtidigt så tänker jag att vi, våra föräldrar, var liksom den sista generationen som så här kanske ärvde sitt jobb, som gick till jobbet med portfölj och var kamrer och sådär, och man blev i sin läst. Jag vet inte vart jag vill riktigt med det här, men jag bara känner att, jo, det jag vill fråga dig om är väl egentligen ett otroligt långt sätt att fråga dig om kittet i samhället, för det är nog det jag tänker att jag lite grann i alla fall hade tappat bort.
Ja.
Längst fråga i värvets historia, tror jag.
Ja, men en väldigt bra fråga. Den blir ju väldigt existentiell på ett sätt. Därför att jag tror att många känner igen sig i frågeställningen kring det där. Att vilsenheten, samhörigheten, och förlåt att jag tjatar om Winnerbäck, men jag kommer tillbaka till det där. Just vi växte upp med fritidsgården, folkhemmet och föreningar. Allting löste sig. Det fanns en stat som bara tog hand om det. Man behövde inte hänga samman. Någon annan tog hand om det. Och det där gjorde oss också lite bekväma. Varför skulle vi hålla på att engagera oss i massa saker? Det som tidigare generationer hade gjort, det löste sig. Vi behövde inte stå på barrikaderna och kämpa. Allting fanns ju där. Det var oerhört bekvämt att växa upp på 80-talet och sen 90-talet. Men någonstans där så kom ju också det här backlashen som jag tror att både du och jag känner nu. Men samhörigheten, kittet som håller oss samman, vad är det? Vad är Sverige? Mm. Vad är det? Vad är det som håller oss samman? Vi pratar om svensk kultur och liknande, och det anledningen till att det blir en sån känslig fråga, det är för att vi har nog alla väldigt olika svar på det. Vad är det som håller oss samman? Det var mycket enklare förut. Det fanns tydlighet. Det här är, du ska läsa Per Anders Fogelström, det är liksom svensk kultur, och du ska ha läst Strindberg, det är svensk kultur. Och,
har du gjort det?
Ja, jag älskar Per Anders Fogelström, är en favorit också, ska jag säga. Men vilsenheten kommer ju, är ju någonting som vi är mitt inne i, och har en god vän, Joel Halldorf, som jag träffar titt som tätt i Linköping, som brukar prata just om det här att vi saknar den här samhörigheten, och det är en rörelse på gång att försöka hitta tillbaka till det där. Och vad det ska bli, det vet jag inte. Men,
studiecirkel Sverige brukar jag prata om.
Ja, det är inte helt fel att säga det. Men jag märker att det finns ändå väldigt många som tror på samhörigheten. Jag har rest runt rätt mycket nu i Sverige under det här ett året som jag har varit partiledare, och träffar eldsjälar. Alltså vilket engagemang det finns. Och de förväntar sig ingenting tillbaks förutom att göra det de brinner för. Jag träffar föräldrar som nattvandrar, jag träffar människor som driver sommaraktiviteter för ungdomar. Det är någonting där som finns. Man brinner för andra människor. Och det är, själ och hjärta är nog på väg tillbaka, skulle jag säga.
Var kom din tanke att engagera sig ifrån?
Jag hade en studiekamrat, Dean hette han, brittisk utbytesstudent som jag umgicks väldigt mycket med. Och vi satt och fikade rätt ofta. Som man gör när man pluggar på universitetet tillsammans. Så jag pratade mycket politik, eller samhällsfrågor. Och en dag så tittade han bara på mig och sa, Murre, jag orkar inte längre. Jag orkar inte sitta och lyssna på det här. Du borde engagera dig politiskt istället och ge dig in i någonting. Och så tittade jag på honom och sa, vet du vad? Det ska jag göra. Jag ska engagera mig politiskt. Och sen började en resa att söka mig in till politiken. Att försöka hitta ett parti som kunde kanalisera mina känslor. Och jag visste vad jag inte var. Jag visste att jag inte var till vänster.
Varför det?
Därför att jag växte upp i ett miljonprogram, en förort där socialdemokratin och vänsterpartiet det var så oerhört dominerande i allting, och jag upplevde att man aldrig såg människors strävan. Man såg inte min strävan att ta mig från vår begård till Linköping, till universitetet, utan det var alltid jag hade kommit dit, jag hade kommit tack vare Socialdemokraterna, att de hade öppnat dörren, att de hade berett vägen för mig. Det var liksom, jag skulle egentligen vara tacksam, så såg jag på det. När jag växte upp så var ju högskola och universitet, det var ju ett Mount Everest. Om man är en liten pojke i vår begård, då finns det väldigt få runt en som har pluggat på universitet. Ingen i min släkt hade gjort det. Så när jag stod där och var 18 år och tittade upp på Mount Everest, så insåg jag att det där är ju inte för mig. varför skulle jag överhuvudtaget bestiga det där berget? Men när jag väl hade kommit in på universitetet och kunde titta på det ur ett annat perspektiv, då såg jag ju ganska snabbt att universitetet, det var inte Mount Everest, det var ju en liten kulle. Och varför hade ingen sagt det till mig? Att det inte var ett berg, det var en kulle. Och då,
och det var sossarnas fel?
Nej, det var inte sossarnas fel. Men jag hörde mycket av det här att jag kunde komma till universitetet, det berodde på att socialdemokratin hade bidragit till folkhemmet. De hade berett vägen för att alla skulle kunna ta sig vidare. Och det är klart att det finns en sanning i det. Men strävan, min strävan, alla andras strävan, den fanns inte med i deras berättelse. Så jag visste att jag inte var vänster. Men jag visste också att jag inte var moderat. Där fanns väl också den här känslan av att vi behöver en samhörighet. Det finns ett samhälle som håller ihop det. Att bara gå och säga att men alla klarar sig själva, det är liksom survival of the fittest. Det var liksom inte riktigt min grej. Jag trodde på en stark samhällsgemenskap. Och då insåg jag att jag är i mitten. Mm. Sen hittade jag ganska snabbt till Centerpartiet. Men i Vårby gård så fanns det inte så många centerpartister heller. Så jag var lite rädd för att bli centerpartist. Jag trodde inte jag skulle passa där. Jag hade den här fördomen av att det var väldigt många lantbrukare, det var väldigt många från landet. Varför skulle jag passa in där? Men så hörde jag Maud Olofsson prata om hela landet. Och det slog an någonting hos mig på riktigt. För när hon pratade om hela landet, då gjorde hon verkligen det utifrån hela landet. Och det var första gången jag hörde en politiker prata också om en berättelse som inkluderade mig och Vårby gård. Mm. Och då bestämde jag mig för att nej, jag ska gå med i det här partiet. Så det var då jag gick ner på expeditionen där i Linköping, knackade på dörren och stackars ombudsmannen öppnade där och tittade på mig lite frågande och sa hej, jag heter Muharrem och jag skulle vilja bli medlem. Och panik uppstod. Mm. För det var inte riktigt så att medlemmar sökte sig till partierna på den tiden på det sättet. Men efter ungefär 20 minuter så lyckades de reda ut hur man skrev in människor som medlemmar.
Ja. Och sen då, vad händer sen liksom? För att du blir ju trots allt kommunalråd.
Mm. Ja, men det kan tyckas konstigt, för jag hade aldrig någon plan på att bli politiker. Och jag har aldrig efter det heller haft en plan på att vara politiker till yrket. Utan det har liksom bara hänt. Sen är väl det så att jag har lite svårt att vara tyst. Jag säger vad jag tycker. Jag har inget problem att vara obekväm. Det är... Sitta i ett rum och bara vara tyst för att det blir... Oj, vi ska inte göra en obekväm stämning. Det är inte min grej. Man måste säga vad man tycker. Det tycker jag är rimligt. Och det gjorde ju också att folk tyckte att det jag sa var lät rimligt och bra. Och då fick jag en fråga om jag ville sitta med... Första politiska uppdrag var som ersättare i miljönämnden i Linköping. Och så kom jag in där och sen rullade det på. Det gick ganska fort. 2009... blev jag kommunalråd i Linköping.
Mm. Men om du inte tänkte att du skulle bli politiker, vad hade du tänkt då?
När jag växte upp så ville jag bli professor, oklart varför. Det var väl väldigt mycket professor Baltasar. Det var ju en man som gick av och an och sen kom på en lösning för att göra det bättre. Mm. Och det var just det där att vilja förändra, göra saker bättre. Det var nog därifrån den ingången kom. Men också en tanke om att det kanske skulle gå att bestiga det där Mount Everest som var universitetet. Men det var väl egentligen min tanke. Sen hade jag inte så mycket tankar efter gymnasiet, utan då var det bara, jaha, vad händer nu? Hade allsköns olika jobb. Sålde, var telefonförsäljare, sålde toapapper på bal. Var inte min grej. Okay. Väldigt svårt. Mm-hmm. Öppningslinen lyckades jag aldrig hitta riktigt.
Okay.
Så det gick snabbt.
Det är någonting alla behöver dock.
Absolut, mm. Men att ringa till folk och säga det var ett tag sedan ni köpte toapapper, det borde vara slut. Mm. Nej, jag fick aldrig till det. Så det var en kort karriär. Jag jobbade...
Fråga.
Ja.
Hade du som många andra med utländsk klingande namn ett alias när du telefon sålde?
Hur visste du att... Ja, det hade jag.
Okej.
Okay. Det var chefen som tyckte att det där med Muharrem låter konstigt. Jag heter Daniel i andra namn.
Okay.
Det tyckte han. Daniel låter bättre.
Okay.
Så var det. Jag har inte ens tänkt på.
Vad tänker du om det så här i efterhand?
Ja, jag har nog inte reflekterat över det. Där och då var det bara så här, ja, det är klart. Ska man sälja då, då bara tog man det. Det var ett jobb. Man gjorde det som chefen sa. Det var inget mer med det.
Och då kan man inte heta Muharrem.
Nej, uppenbarligen inte. Svårare att kanske sälja toapapper. Varför det skulle vara bättre att köpa toapapper från Daniel än från Muharrem vet jag inte. Men ja, jag får nog ta och reflektera över det framöver.
Jag tror att det ofta är så fortfarande dessvärre.
Det är säkert så. Ja. Sen gick jag vidare. Jag jobbade som städare på bank. Drog på mig gummihandskarna och skurade toaletter. Jobbade på hamburgerkedja. Flippade burgare. Jobbade på nattklubb. Allt ifrån städare till bartender. Där någonstans så insåg jag och min bästa vän att vi måste göra något. Det var där vår gemensamma beslutsamhet kom. Att nu ska vi bestiga Mount Everest. Vi kan det om vi gör det tillsammans. Mm. Så vi pushar varandra jättemycket. Och sen besteg vi Mount Everest och kom in på universitetet. Mm.
Hur var din studietid?
Jag hamnade ju efter högstadiet. Fram till det så var det ju Vårbygård. Och det var mammas gata. Det var tryggheten. Sen skulle vi ju välja gymnasium. Där någonstans har jag insett också att mitt politiska engagemang föddes. Alla mina vänner och skolkamrater hamnade på Huddinge gymnasium. För vi tillhörde Huddinge kommun. Men vi var väl en handfull elever som blev placerade på Botvids gymnasiet i Botkyrka. Som vi inte hade någon relation till. Och man ska komma ihåg att Botvids gymnasiet hade ju redan då ett rykte av att vara Sveriges absolut sämsta skola. Inte för att lärarna var dåliga, tvärtom fantastiska lärare. Utan det var bara miljön och allting. Det var en hemsk skola. Och då var vi en handfull som blev placerade där. Och jag vet att mamma och pappa slet sig håret av sig för att få mig att hamna på Huddinge gymnasiet. Men det gick inte. Pampan hade bestämt att nej, så här är det. Och så blev det så. Mm. Och jag hatade skolan från första dagen till jag tog studenten. Det är en av mina svåraste tider. Jag tyckte aldrig om skolan. Jag har fortfarande med några av mina bästa vänner från den tiden. Lärare som var helt fantastiska. Men skolan, man kom in i gamla fabrikslokaler in till E4. Polisen satt vägg i vägg med skolan. Det var nästan en känsla av att komma in i en sån amerikansk fängelsefilm. Mm. Där man kommer liksom som fresh meat och ska kliva in i den där skolan. Det var en skola där det ständigt hände saker. Otroligt
På ett obra sätt.
Väldigt obra sätt. Mm. Det var en skola där om någon tog din keps eller om någon tog någonting som tillhörde dig, då hade du två val. Om du begärde tillbaka den, det var inte bara att få tillbaka den. Då var du tvungen att gå hela vägen. Då var du tvungen att sätta handling bakom orden. Eller så kunde du bara gå hem och säga till mamma att nej, men jag glömde kepsen på bussen, den är borta. Mm. Det var en skola där det var verkligen flugornas herre. Otroligt svårt. Och som sagt, jag har inga ljusa minnen från den skolan överhuvudtaget. Från själva skolan.
Och för det här fick du ju prata om dina liksom lik i garderoben. Och det kanske, då låter ju det här, alltså det faktum att du har en misshandelsdom liksom redan där i gymnasiet. Det kanske inte är så jävla konstigt då, eller?
Alltså, om det är konstigt eller inte.
Men det var en sån miljö.
Ja, och jag hamnade ju tyvärr i en situation som varken jag eller den andra killen ville. Man kom in i en situation och plötsligt så befinner du dig i en ring med 50 personer runt dig som står och skränar och hejar och hetsar. Och jag vet, för de flesta kanske det här låter som en film, men det var precis
på den Fight Club.
Ja, men det var på den sättet. Det liksom hetsades, och istället för att vänner och det skulle ta isär folk så hetsades det ännu mer. Och plötsligt så står det två 17-åriga killar i en ring och vet att kliver du ur den här, står du inte upp för dig själv, då kommer det bli ännu värre. Då kommer du vara den som backade ur, och då kommer du vara spottkoppen i skolan. Så man hetsas in i en situation, och tyvärr så låter man sig hetsas. Mm. Och jag lät mig hetsas. Jag hamnade i en situation som jag löste på det sämsta tänkbara sätt. Jag valde liksom att kliva in i det där på ett sätt som jag idag tycker var liksom, det var helt fel. Men där och då, som 17-åring, så känner du inte att du har ett val. Och det där kommer jag ju bära med mig resten av livet. Det spelar ingen roll vad man gör eller så. Det där kommer jag bära med mig för alltid som en tagg i hjärtat. Och där någonstans också insåg jag ju att vad en skola och en skolmiljö betyder. Där någonstans insåg jag vad skolpolitik betyder. Där föddes det första embryot till att ingen skola ska vara dålig, punkt slut. Den här skolan lades ju ner sen i den formen. Man flyttade den, byggde om den, har blivit jättebra, jätteengagerade lärare och rektorer. Och det är jag jätteglad för. För den typen av miljö kan man inte ha där man trycker in jättemånga elever på jätteliten och knepig yta där det finns otrygga vrår och vinklar hela tiden. Där egentligen alla går med en klump i magen hela tiden. Det var en hemsk skolmiljö. Och lärarna fick aldrig förutsättningar att vara bra lärare. Och sådana skolor får vi bara inte ha kvar i Sverige. Det får inte finnas dåliga skolor som ger barn klumpar i magen. Mm.
Men du, efterspelet till den här misshandeln, liksom, varför hamnade du hos polisen överhuvudtaget?
Det blev ju anmälningar kring det här. Och jag hamnade ju, det blev ju domstolsförhandling kring det här. Och jag hade med mig mamma och pappa vid det tillfället. Mamma och pappa har ju alltid varit ett enormt stöd för mig hela livet. Att sitta där med mamma och pappa och känna deras stöd, men samtidigt också känna besvikelsen hos dem. Det gjorde något med mig. Och hela det här att jobba, att göra rätt för sig och sen söka sig från Stockholm, det var ju mycket på grund av efterspelet av det här. Där jag kände att jag är färdig med Stockholm. Jag behöver växa upp. Jag vill härifrån. Och det var ju det min bästa kompis Thomas och jag tillsammans bestämde oss för. Det här, vi är färdiga med Stockholm. Vi behöver något nytt. Vi behöver upptäcka världen. Och när jag sen, som sagt, bestämde mig för att bestiga det där Mount Everest, söka till universitetet tillsammans med honom. Han kom in vid Örebro universitet och jag kom in till på Linköpings universitet. Och vi bestämde oss för att plugga på varsitt håll. Så det var det största som har hänt mig, känns det som. Det var verkligen en otrolig upplevelse att få komma till en ny plats, en ny start, ett nytt liv. Att bli vuxen. Det sägs ofta att pojkar blir män när de gör lumpen. För mig var det att flytta till Linköping. Mm. Där växte jag upp. Där fick jag en ny chans. Jag har en sån här jättedum historia som... om jag får ta... får dra.
Gärna.
Jag skulle ju visa mamma att jag hade blivit vuxen. Att jag kunde sköta mig själv. För hon var så orolig. Hon ringde hela tiden. Och fick jag hem sån här reklamblad. Och så såg jag att det var extra pris på köttfärs på Coop Forum. Och jag tänkte, nu ska jag visa mamma hur duktig jag är. Nu ska jag åka och handla på extra pris. Och så satte jag mig på bussen, köpte en biljett och så åkte jag ut dit. Och så när jag gick där och handlade och skulle plocka ner 1 kilo köttfärs. Mer än så skulle man ju inte göra, det gjorde jag ju inte av med. Så insåg jag plötsligt att, men vänta nu. Med kostnaden för bussbiljetten hit och bussbiljetten hem, för att det här ska bli lönsamt, så måste jag köpa 5 kilo köttfärs. Annars så är... Och jag kände mig helt plötsligt så här, så dum. Och istället för att då ringa hem och säga till mamma att så här, ah, mamma, jag gjorde en liten misskalkyl, så köpte jag 5 kilo köttfärs och åt köttfärs i 3 månader. Men kom hem och ringde till mamma och sa, kolla vad duktig jag är. Jag klarar mig visst själv. Jag har liksom handlat på extra pris och jag åkte ända till Coop Forum. Just det, att visa att jag kunde sköta ett hushåll. Jag var vuxen, jag hade klippt navelsträngen. Det betyder mycket för mig.
Mm, jag fattar det. Men en följdfråga som hänger i luften ändå, som vi bara måste bli av med, det är ju att det faktum att du faktiskt har 2 misshandelsdomar. Mm. Och kan du inte berätta om den andra också då? Så...
Ja, men det var ju i Linköping. Mm. Och det är klart att det fanns lite alkohol med i bilden där. Och tyvärr så hamnade jag i ett krogbråk i kön till toaletten. Jag löser det på det absolut sämsta tänkbara sätt. Jag hamnar i slagsmål med en annan kille. Och det blir ett efterspel av det där också. Och återigen, där och då, när jag vaknar upp dagen efter, så har jag så ont i hela själen. Därför att allt det jag har strävat efter, allt det som jag tyckte att jag hade uppnått. Jag hade bestigit Mount Everest, jag var den första i släkten. Det var inte bara mamma och pappa som var stolta över mig. Hela släkten hade liksom haft en stolthet. Alla vänner som jag lämnade i Vårby gård var otroligt stolta över det. Jag var ju den första bland dem som hade pluggat på universitetet. Och så kände jag bara att jag har slängt bort precis allting. Jag har slängt bort allt.
Hade du sovit hos snuten eller?
Nej, inte alls. Nej. Inte alls. Jag sov hemma. Var inte på det sättet överhuvudtaget. Och sen bestämde jag mig för att så här kan det inte få sluta. Jag kan inte bara landa i att jag har slängt bort allting. Jag fick ju samhällstjänst efter det här krogbråket. Och jag kommer ihåg att jag satt där med han som, jag minns inte hans namn, men som skulle hitta en sysselsättning för mig på den här samhällstjänsten. Och så frågade jag, men vad kommer jag få göra då? Och han sa att ja, men det blir väl sannolikt någonting, så här, klippa gräs eller någonting. Och jag kommer ihåg hur arg jag blev på det. Så, men vad, klippa gräs? En sommarmånad? Det låter ju inte som någon. Jag hade gjort fel. Jag ville betala tillbaka. Jag hade gjort fel mot en annan människa, men jag hade gjort fel. Det var det som var så. Jag hade gjort fel mot alla andra, alla som hade trott på mig, alla som var stolta över mig. Jag hade gjort fel mot alla. Jag hade gjort fel mot mig själv. Jag vägrade att acceptera att jag skulle klippa gräs. Jag sa, jag måste få göra något annat, någonting som jag verkligen känner att jag ger tillbaks. Och då frågade jag mig, vad skulle du vilja göra? Och då kom någonting. Jag kommer tillbaks till det här med Vårby gård och det här Mount Everestet. Ingen hade ju berättat för mig att det inte var ett Mount Everest att gå på universitetet. Ingen hade ju berättat för mig att det bara var en liten kulle. Och då sa jag, jag skulle vilja berätta för ungdomar i samma situation som mig att det inte är ett Mount Everest. Och då hittade vi fritidsgården i Ryd, ett utsatt miljonprogramsområde i Linköping. Och fritidsgården där. Och där träffade jag Katz som var fritidsledare, som betydde oerhört mycket för mig. Hon tog in mig och jag fick jobba på fritidsgården tillsammans med ungdomar och just vara den som berättade, ni klarar det här också, ni kan gå på universitetet, ni kan ta in det, det är bara en kulle, låt inte de här mentala barriärerna eller andras fördomar sätta stopp för er. Så jag jobbade där ett tag och när samhällstjänsten var över så frågade jag om jag fick vara kvar. Hon tyckte det var jättetrevligt, så jag var kvar där ett tag tills jag och Thomas, min kompis, då åkte iväg och pluggade i Australien under 6 månader. Så fram tills dess så jobbade jag kvar på frivillig basis för att finnas där. Det var för mig ett sätt att försöka betala tillbaks. Men jag kommer alltid bära med mig de här sakerna. Och den skulden kommer jag aldrig bli fri.
Har du haft möjlighet liksom att be om förlåtelse, ursäkt?
Inte personligen, jag har inte träffat någon av de här senare. Men mitt sätt att be om ursäkt har ju varit att försöka göra rätt därefter. Att hela tiden betala tillbaks. Och som sagt, vad andra än säger så kommer jag aldrig bli kvitt den skulden för mig själv. Den finns alltid där. Den kommer jag bära med mig tills den dagen jag går ur tiden.
Men finns det inte liksom... Jag vet inte, det är två snubbar som gissningsvis är väl i din ålder som finns någonstans där ute. Mm. Finns det liksom, jag tänker mig att en del av mig, ifall jag hade varit i samma situation, jag vet, ja men, snodde en handväska när jag var 14 typ, på ett litet, vad heter det, jourlivs i Strängnäs. Och öppnade dörren till lagret, där låg den handväska, jag tog den bara, så snodde jag alla cash ur den. Hon som ägde den har inte jag bett om ursäkt liksom. Men det, om jag fick chansen skulle det vara ganska härligt. Du är väldigt publik, du skulle inte vilja träffa de här killarna.
Ja, men så jag kan absolut träffa dem och,
nej, och liksom kan och kan, jag undrar ifall du vill.
Ja, jag menar så det är klart att jag skulle vilja sitta ner med dem och ta en kopp kaffe ordentligt. Jag läste ju en intervju med killen från min gymnasietid.
Ah, okay. Det var någon som hade hittat den.
Ja, Och han hade ju precis den här samma upplevelsen som mig, att det var två killar som hamnade i en situation som... Det är klart att vi rådde över situationen. Vi har ju alltid ett personligt val att göra. Men man hamnar i en situation där med omständigheten som sagt som är 17 år, där du känner att du tappar kontrollen och du drivs in i någonting. Men mitt sätt att betala tillbaka har ju varit att inte bara be om ursäkt och sen tro att man kan gå vidare. Jag har ibland fått frågan så här: ångrar du dig? Det är klart att jag inte hade velat att något av det här hände. Men jag tycker att ånger kan också vara ett ganska lätt sätt att bara säga, ja, jag ångrar mig, och så går man vidare. Jag vill inte bara ångra mig och gå vidare. Jag betalar det här varje dag. Och det är det som driver mig. Jag gjorde fel. Det är ingen martyrskap i det här, utan det är det som jag känner driver mig också. Inget barn, ingen ungdom ska behöva gå i en sån skola där man tvingas in i en situation där man helt plötsligt befinner sig i en, med 50 personer som hetsar en mot en annan. Ingen ska behöva känna det där. Ingen ska behöva känna att dörren stängs för att man har gjort ett fel i livet. Det måste alltid finnas en väg tillbaka. Och att kunna visa det också, att det finns, även om livet är kringelkroket ibland, även om livet tar oväntade svängar, så finns det en väg tillbaka. Det går att göra något, det går att bära vidare. Det är det som driver mig, det är det jag vill lyfta fram. Och jag hoppas att både de som trodde på mig och de här killarna känner att ja, det är ändå någonting som de kan stå bakom.
Mm. Du som är ute och rör i landet och antar jag kanske till och med har besökt massa skolor också. Skulle du säga att det här Botvidsgymnasiet så att säga, det är ett minneblott? Den där typen av miljö finns inte?
Jag önskar att jag hade kunnat säga det. Mm. Jag önskar att jag hade kunnat säga att det finns inte sådana skolor längre.
Jag tänker mig kanske att på många platser kanske ungefär 7 resor värre idag än det var då.
Ja, vilket gör det oerhört frustrerande att vi har skolor idag där eleverna inte bara hamnar i en ring och hetsas att bråka med varandra, utan där du riskerar att skjutas, där du riskerar att knivhuggas, där du är rädd för att stå upp för dig själv eller för någon annan, därför att du vet att det får hemska konsekvenser för dig själv, för din familj, för dina vänner. Det skär i hjärtat något otroligt. Och det är därför jag också har lyft skolfrågan som en av de viktigaste frågorna för mig och för Centerpartiet nu. Det får inte finnas sådana skolor kvar. Vi måste göra precis allting. Och då kommer jag tillbaka till det här som jag började med, att vår generation, vi har tagit så mycket för givet. Vi har ett ansvar nu att göra ett ordentligt lyft för så mycket. Vi har tagit så mycket för givet att det har funnits en skola, en sjukvård, en infrastruktur som har funkat. Och nu är vi i en situation där det inte funkar längre på många platser. Och det här att du säger att det finns 7 gånger värre skolor, så får det ju bara inte vara. Mm. Det får inte vara så.
Men när jag hör dig prata i andra intervjuer och sådär, så är du har liksom ett credo om att skatterna måste sänkas. Och samtidigt så här tänker jag att, för det vill du ju.
Ja.
Mycket skatter som ska sänkas.
Det tycker jag absolut.
Ja. Men om vi ska ha en bättre skola, hur går den kalkylen ihop? Liksom, vad ska pengarna ta sig ifrån?
Ja, men det finns också en tro på att, ska man också komma ihåg, att bara vi skjuter till mer pengar så löser sig allting. Och nu, jag driver ju jättehårt nu att vi måste skjuta till mer pengar till skolan nu. För att nu läggs skolor ner och lärare sägs upp. Men vi kan ju inte tro att bara för att vi skjuter till mer pengar, bara för att den där skolan inte läggs ner och bara för att de där lärarna inte sägs upp, så blir skolan per automatik bra. För vi har haft en utveckling i svensk skola under väldigt lång tid som har varit problematisk. Vi ser ju det på utvecklingen när det gäller betyg och liknande. Så det räcker inte bara att skjuta till pengar. Vi behöver göra en ganska ordentlig omtag när det gäller svensk skola. Där är ju till exempel ett sätt att det är ju att lita på lärarna. Ge dem mer makt och större makt i klassrummet och i skolan. Att faktiskt se över hur vi har en jämlik skola. Vet du att den största skillnaden i betyg är inte mellan innerstad och förort, som många tror, utan det är mellan stad och land. Där betygsskillnaderna, där resultaten bara fortsätter, gapet mellan stad och land fortsätter att öka. Och är du född i en viss typ av kommun så har du mycket sämre förutsättningar än om du är född i en annan typ av kommun. Och det här blundar vi liksom för. Vi accepterar den här orättvisan att postnummer avgör vilka förutsättningar du får i skolan. Och så kan vi ju inte ha det. Så får vi bara inte ha det.
Mm.
Du kan inte vara slav under ditt postnummer. Du måste få bra förutsättningar i skolan. Och då krävs det ett ordentligt omtag. Tilltro till lärare. Satsning på en jämlik skola i hela landet. Och förlåt att jag blir politisk nu, men nu får du igång med. För det här är ju liksom det riktiga. Pengar är inte allt. Vi måste ha en idé om vart vi vill med skolan. Bygga upp Sverige som kunskapsnation igen. Och jag tycker det är fantastiskt att vi pratar om läsande i skolan. Men nu hör jag mina kollegor inom Liberalerna, Lotta Edholm och Johan Persson, prata om hur vi... Nu skickar de ut böcker till skolorna, säger de. Ja, men om det inte finns lärare som har tid att lära ut läsande, då spelar det ingen roll hur många böcker det står i bokhyllan. Det är ju faktiska lärare. Det är möjligheten att kunna få tid med eleverna som gör att man kan lära sig att läsa. Inte att det bara står böcker i bokhyllan.
Mm.
Så det behövs ett ordentligt omtag. Det är ett stambyte som behövs i svensk skola.
Mm. Men med dig då som statsminister, så att säga, liksom, hur hade du fått ordning på, vi började i gängkriminaliteten, så för vi kan liksom hålla oss kvar vid den, sen om du hamnar i skolan så be my guest.
Mm. Ja, men alltså, gängkriminaliteten är ju, det är ju en utveckling som bara måste ta stopp. Det är någonting fruktansvärt som har hänt i vårt land, där 13-åringar skjuter andra 13-åringar. Hur kunde vi hamna i en situation där unga tjejer säger att de vågar inte gå ut på kvällen? De sitter hemma, där de beväpnar sig med kniv om de ska gå ut en liten kort sväng. Hur kunde vi hamna i en situation där mammor dör i gängkrigen? Mammor som inte har någonting med det att göra. Oskyldiga människor på väg till jobbet skjuts. Hur kunde vi hamna här? Alltså det, nu är det allt för många som stannar upp och säger att det här måste vi få ett stopp för. Och den enda möjligheten att göra det är att låsa in fler. Och jag kan hålla med delvis. Lås in dem. De här jordgubbarna och rävarna och allt vad de kallas. Jag har noll sympati för dem. Noll. Om man kan sitta vid Medelhavet och beställa mord som en annan beställer pizza på fredagskvällen, då har man inte liksom sympati. Det är, lås in dem. Släng bort nyckeln. Jag har noll sympati för dem överhuvudtaget. Men den här 13-åringen som tvingas begå mord, för det ska vi komma, de tvingas göra det, där kan vi inte ge upp. Vi får inte ge upp för de här barnen. Det måste finnas en annan väg än gängkriminaliteten, och då är det ju skolan, då är det civilsamhället, då är det gemenskapen som behövs i de här områdena. Och det går inte att understryka nog hur mycket av det här förebyggande som vi behöver göra. Och det handlar inte om fritidsgårdar och pingisbord, utan det handlar om att ha trygga vuxna. Det handlar om att ha trygga vuxna som engagerar sig, som bryr sig om andra barn. Och det spelar ingen roll hur bra det går för mina barn i skolan. Om det går dåligt för grannens barn i skolan, så kommer alla barn att få lida av det. Och det är där den här jämlika skolan, att alla får bra förutsättningar, kommer in. Så när vi pratar om det förebyggande, så är det många som försöker få det att framstå som tårta och ballonger. Och det är det inte. Det är ordentliga insatser som bygger samhällsgemenskap, som ger trygghet, som skapar trygga individer, som ger framtidstro tillbaks. Det är vad jag tror på.
Fast det här låter inte jätteexakt i mina öron. Liksom, jag vill höra en mer detaljerad plan. Hur ska du ingjuta det här hoppet? Liksom, hur ska kidsen in i samhällskontraktet, så att säga? Alltså, jag var stökig i skolan. Hade jag fått erbjudande om 5 lax för att flytta ett paket från en plats till en annan istället för att gå på hemkunskapen, jag hade tagit det på en sekund, kan jag säga.
Mm. Ja, men det är också en, det är som motståndet i det här som vi har att möta är ju enormt. Rekryteringen av ungdomar, den pågår ju dygnet runt på sociala medier och allting. Och det som du säger, de erbjuds, det är ju inte 5 lax, det är ju mer än så, för att göra...
Jo, men jag är gammal, jag räknade om det.
Du la in dåtidens valutakurs.
Exakt.
Men de kan ju erbjudas 50 000 för att utföra någonting.
Mm.
50 000 är ju mer än vad deras föräldrar någonsin tjänar i en månad. Det är ju klart att det lockar. Det är liksom ett tufft motstånd vi har att göra. Och så får du respekten med dig i det där. Som respekten säger inom situationstecken.
Mm.
Men du måste sakta men säkert bygga upp en motståndskraft. Och den börjar i skolan, att du känner trygghet, att du känner att du är del av någonting annat. Och om jag går tillbaka till min egen barndom, ett av de största vaccinen, det var ju att mamma läste böcker för mig när jag var barn. Jag kommer ihåg, där och då så såg jag inte värdet av att mamma hade läst massa böcker för mig. Att hon hade sjungit godnattsånger till mig. Men det skapade ju en känsla av att man var del av någonting. När mamma läste Astrid Lindgrens böcker för mig, då gjorde ju det att jag också kände en koppling till ett samhälle. Att jag var del av någonting större. Och nu låter jag lite så, men en litteraturkanon, det är bra att ha. Nej, det tycker jag inte. Men känslan av att höra samman och att finnas i ett sammanhang som är större än bara vår begård, det betyder mycket för mig. Och det måste vi bygga tillbaks. Det låter ännu flummigare, jag vet, Kristoffer, men samhällsgemenskap är någonting som inte bara byggs över en natt. Vi är mitt uppe i en förändringens tid just nu. Och då måste du satsa på den här typen av saker. Trygga vuxna. Kan inte mamma och pappa lära dig att läsa? Kan inte mamma och pappa läsa böcker? Se till att det finns andra förutsättningar. Sagostunder på biblioteken. Och jag struntar fullständigt i vilka det är som håller i sagostunderna. Om det är, vad heter de, Thunderpussy eller vad de nu heter. De får kalla sig vad de vill. De är otroligt viktiga. De är trygga vuxna som lär barn självkänsla, självförtroende, tillit. Vi behöver sånt. Mm. Sen behöver vi lärare som håller i det, som finns där hela tiden. Jag träffade lärarna på Rosendalsskolan i Skäggetorp som har haft lästävling med sina barn. De har utmanats 3000 andra klasser runt om i hela Sverige. Och Skäggetorpsskolan, ett utsatt område. De vann den här, klass 4B. De var bäst i Sverige av nästan 3000 klasser i hela Sverige. Och det beror ju på att lärarna har ett engagemang, är trygga. De här barnen kommer ju känna att de är del av någonting. Och får de sen möjligheter att gå vidare, där du kan få möjlighet till jobb, där du har möjlighet att komma in på högskolan, där du känner att det inte är ett Mount Everest, det är någonting för dig också. Ja, men då öppnas ju plötsligt andra vägar. Därför att hur mycket de här gängen än kan erbjuda i pengar, så kommer det också med en baksida. Du riskerar varje dag att mördas. Det är någonting som också väger in i det där. Ingen vill bli mördad. Mm. Och det är klart att då helt plötsligt kan det vara intressant att jobba på ett tråkigt jobb och sitta på ett kontor hela dagen också.
Mm.
Ja. Blev det klarare eller blev det ännu flummigare?
Nej, det tycker jag inte. Men det är ju, det känns ju som en väldigt, alltså apropå Mount Everest, så känns det som en, alltså det är väldigt lång väg att gå.
Ja, och den som erbjuder enkla lösningar nu, den far ju inte bara med osanning, den ljuger ju medvetet. Och jag ska säga att det som är det absolut mest tragiska just nu, det är att det är ganska mörkt. Och jag brukar säga att det är inte bara svårt att vara politiker. Det är svårt att vara människa just nu. Det är ganska tungt. Det är mycket skit runt omkring oss som händer. Och i det här mörkret, då är det så många som vill sätta sig ner och bara mjölka det här mörkret. Det är bra. Det här gynnar vissa krafter. Och de trivs där. Man bara pratar om eländet. Det är allt för många som pekar på, hade bara inte de varit här? Eller hade bara inte de gjort så för 15 år sedan, då hade det inte varit så här. Men det här gynnar ju, ursäkta, nu höll jag på att svära, det gynnar ju ingen. Det gynnar ingen att hålla på mjölka mörkret, förutom de krafterna som kan polarisera och splittra. Och när jag engagerade mig politiskt, då fanns det ändå en vilja bland Maud Olofsson och det som jag gick med i, att ha blicken mot horisonten, att styra den där skutan mot morgondagen. Det fanns ett ljus där. Ja, det kunde vara mörkt, men det fanns ett ljus där borta. Och det saknar jag idag. Mm. Alltså viljan att styra mot morgondagen. Säg att det är mörkt och tufft nu, det stormar på havet. Men där borta finns en gryning. Jag vet att det är svårt, det är jättetufft. Och det går inte att vända det här på en dag. Det går inte att bygga ett nytt samhällskontrakt över en natt. Men om vi inte håller siktet mot morgondagen och ser att det finns ett ljus där, ja, men då kommer vi vara allt för många som sitter och geggar i den där pölen av mörker och sitter och ältar och skyller på andra. Och de enda som kommer gynnas av det är de som vill splittra och polarisera. Mm. Och det kommer inte ta vårt land framåt.
Men om vi ska liksom konkretisera det här, och jag tänker mig att du kanske syftar på Sverigedemokraterna när du pratar om de här termerna?
Inte bara. Jag tycker väldigt många, kanske allt för många partier i riksdagen är där idag. Mm. Geggar i mörkret.
Men okej, då korrigerar jag mig själv och så säger jag, du kanske pratar om typ Sverigedemokraterna, Moderaterna och sossarna som liksom har gått med i den här typen av retorik. Men jag menar, du vill ju så uppenbarligen att Centern ska vara liksom ett alternativ till den här enkla verklighetsbeskrivningen då, att allting är invandringens fel och så vill du vara alternativet. Men om man nu åtminstone går med på den verklighetsbeskrivningen att allting är invandringens fel, nu försöker vi få bort gängkriminaliteten. Du vill liksom å ena sidan få bort gängkriminaliteten, men du vill samtidigt att Sverige ska fortsätta ha en generös invandringspolitik, eller i alla fall en human invandringspolitik ifall jag lägger ord i munnen på dig. Liksom, hur får du ihop den kalkylen? Alltså, för vi är inte mer rustade idag antar jag än vi var 2015.
Nej, det är vi inte, vilket är jätteproblematiskt, därför att det vi ser idag är ju konsekvensen av att vi tog emot människor, men vi tog emot dem lite med armbågen. De fick fly från krig och elände och överleva, men vad fick de för förutsättningar att komma in i samhället? Det var allt för många som hamnade utanför, och då behöver man fundera på, hade vi kunnat göra annorlunda? Hade vi kunnat göra andra saker? Hade vi kunnat sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för människor så att de kom in i jobb? Hade vi kunnat snabba på möjligheten att komma in i samhället? Att få ta del av språk och att känna samhörighet med landet? Hade vi kunnat göra saker annorlunda? Då hade det ju sett väldigt annat ut idag. Men det jag vänder mig mot den här retoriken att vi tog emot för många och det är därför vi är idag. Det är att den som säger så, den behöver inte säga mer än att vi tog emot för många. Och det har plötsligt blivit en sanning. Men om man börjar skrapa på ytan och fråga sig, men vilka är de här för många? Och då säger man så, men de här gängkriminella. Ja, men okej. De flesta av de här är ju födda i Sverige, uppvuxna i Sverige. Men om vi köper den argumenten att vi tar bort de där som är gängkriminella. De borde vi inte ha tagit emot. Det är ganska lätt att förstå. Hade vi fått välja, om människor hade kommit hit 2015 och vi hade kunnat ställa upp dem och någon hade sagt så här, jag ska bli gängkriminell, då hade vi sagt nej. Mm. Om vi tar bort dem. Och så tycker man sig, men de som inte vill integrera sig, de som är konstiga och knepiga, vi tar bort dem också. Ja, men hur många är det totalt sett? Vi tog emot nästan 160 000 människor 2015. Om vi då ta bort de här som vi tycker är lite som folk, som Sverigedemokrater också tycker är problematiska. Resten då? Vilka av dem är för många? Vilka av dem borde vi inte ha tagit emot? Är det busschauffören? Är det frisören? Advokaten? Hon som jobbar på som bygglovshandläggare? Är det egenföretagaren? Vilka är de här för många? Är det klass 4B i Rosendalsskolan? Är de för många? Vilka är de här för många som vi inte borde ha tagit emot? Det här är ju människor som har kommit in i vårt land, som är en del av Sverige, som bygger vår välfärd, som renoverar huset från grunden nu, både bokstavligen och bildligt. Det betyder ju att det går runt väldigt många människor här i Sverige som helt plötsligt känner sig utpekade, som känner sig oönskade, fast de hela tiden kämpar för att bli en del av samhället, som bär upp vårt samhälle. Men så plötsligt får de höra att de är oönskade. Då bygger man ju inte det här gemenskapen, samhällskontraktet. Då bygger man inte studiecirkel Sverige igen. Utan då pekar man ut människor som oönskade. Och det tycker jag är en olycklig utveckling.
Men hur får du ordning på det här? Liksom, säg att vid nästa val, skulle du liksom, så att säga, mirakulöst nog bli statsminister nästa gång det blir val?
Nu låter så tveksam.
Hur får du ihop det? Alltså rent konkret, hur blir du av med gängkriminaliteten rent faktiskt och alla nyanlända känner sig otroligt välkomnade och blir integrerade i Sverige?
Ja, men gängkriminaliteten måste ju vara hårt mot hårt. Det måste vi vara helt överens om. Det där kan vi ju inte hålla på och dutta runt. Det är hårt mot hårt. Det som stör mig så allra mest är att som samhällsapparat så har vi ju en enorm verktygslåda. Den behöver vi använda i alla delar.
Men det finns ju inga poliser.
Ja, men vi behöver ju både jobba med poliser men med andra myndigheter också.
Okay.
Skatteverk, Försäkringskassa, kommunerna. Den här bygglovshandläggaren som jag nämnde som nyss. De behöver ju finnas med i det här. Alla. Vi måste ju sätta hårt mot hårt. De ska aldrig känna att de får en stunds vila och ro. Hela tiden på dem. Det är vad vi måste göra. Därför att det här är rovdjur. De har inget sympati eller empati för samhället. De har ingen empati för andra människor. Inte sina medmänniskor eller någon annan. Det är bara hårt mot hårt som gäller mot de här gängledarna. Det är liksom en del i lösningen.
Mm.
Men dörren måste ju vara öppen för en annan karriärväg för de här 13, 14, 15-åringarna. Där får man aldrig tappa hoppet. Som jag tycker att vi håller på att göra just nu. Vi säger att alla är gängkriminella och de ska bara låsas in. En 14-åring som hör det, den känner inte att den har en framtid. Sen när det gäller att få människor att känna sig välkomna. Ja, det första är ju att inte hålla på att peka ut människor som ovälkomna i ett land. Mm. Det är väl det första vi kan göra. Det är klart att vi har utmaningar med integrationen. Det ska vi inte sticka under stol med. Jätteutmaningar. Och det är klart att Sverige har tagit emot väldigt många människor. Och vi kommer vara i en situation där vi kommer behöva jobba väldigt mycket med integrationen. Men jag tror också samtidigt att om man börjar säga att nej, nu ska vi vara bara per automatiskt så ska vi vara väldigt strama. Ja, men vad händer om det händer ytterligare en kris i vårt närområde? Som i Ukraina till exempel, att det blir ett krig. Ska vi säga till de människorna att nej, men ni är inte välkomna hit för vi har tagit emot för många. Alltså världen är en otäck plats just nu och det är många som flyr för sitt liv. Och det måste finnas en trygg hamn för människor att komma till. Men där måste ju hela EU göra sitt. Orbán kan ju inte sitta och säga nej till människor och förvänta sig att Sverige ska ta ansvar själv. Utan vi måste göra det här solidariskt med andra. Och det finns ju ett arbete nu i Europa, EUs migrationspakt, som just innebär att EU ska ta ett solidariskt ansvar. Och det tycker jag är jättebra. För det skapar förutsättningar för människor att ta sig från ett krig in till en trygg hamn, överleva och samtidigt få förutsättningar att kunna bygga sig ett nytt liv.
Okej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente. Men du, vi pratade liksom om din tid som kommunalråd.
Ja.
Jag skulle liksom, innan du går, för min tid började faktiskt lida mot sitt slut ändå. Jag skulle ändå vilja prata lite grann om... att gå från kommunalråd till att hamna i riksdagen och sen slutligen då som partiordförande. Mm. Liksom. Kan du säga någonting om den resan?
Gud, ja, vilken resa. Mm. Det måste jag ju säga. Att vara kommunalråd i Linköping, det var ju fantastiskt. Det var otroligt kul, måste jag säga. Den här närheten, att nöta sula, gå och hälsa på alla varje dag. Till att sen komma in i riksdagen som är något helt annat. Det var en jätteresa. Det var en jätteresa.
Det låter inte som du var enkom positivt.
Jo, jag ville ju in i riksdagen. Jag var som färdig med kommunalrådskapet. Men jag älskade att vara kommunalråd när jag var det. Därför att det, man gjorde verkligen skillnad. Det här lilla att hela tiden kunna göra skillnad på riktigt. Om det var någon som... restaurangerna på Ågatan klagade på att sopbilen stannade utanför restaurangen och tömde soporna mitt under lunchen. Det tyckte de var rätt jobbigt när de hade uteserveringarna öppna. Och jag kan ju förstå det. Och så kom de, och så när jag var där så sa de det till mig. Och så kunde man prata med entreprenören och se till att du kan väl komma efter lunchen. Och så löste man det. Jag älskade sådana saker. Att man löser saker i vardagen. Nöta sula.
Professor Baltasar.
Kanske. Du ser. Ja, men det var lite så. Jag vankade av varandra. Jag gick och nötte sula. Riksdagen är ju, då är ju sakerna, det tar längre tid. Det är mycket större. Men det är också där som många av lösningarna för kommunerna sitter. Så jag valde att kliva in i riksdagen för att jag ville ha en annan verktygslåda. Men jag hann ju aldrig lära mig att vara riksdagsledamot. Jag hade ju bara varit riksdagsledamot i någon månad när Annie Lööf sa att hon skulle avgå. Och jag började få frågor från medlemmar om... de fick nominera mig till partiledare. Först tänkte jag så här, nu har de nallat på i spritskåpet lite för tidigt där på dagen. Jag hade ju aldrig tänkt de tankarna överhuvudtaget. Jag skulle ju lära mig att bli riksdagsledamot. Det var ju det som var liksom tanken. Och sen kom det alldeles för många frågor för att jag bara skulle avfärda det.
Men hur hade du på så kort tid hunnit få den här liksom profilen ändå att vara så synlig?
Ja, men jag var kommunalråd i 13 år.
Jo, jag vet. Men då vet väl ingen i riksdagen vem fan du är?
Nej, men partiledare utser ju inte riksdagen. Det är medlemmarna i vårt parti.
Jo.
Och där har jag ju jobbat rätt hårt. Jag har varit rätt synlig, varit drivande, varit väldigt engagerad internt i partiet och syns oerhört mycket. Och det var väl det som också var det finaste med när jag fick de här frågorna. Att jag kände helt plötsligt att jag hade ett enormt förtroende bland så många medlemmar. Men när jag fick det, så jag blev oerhört rörd. Väldigt glad, men också väldigt, väldigt rörd. De första som hörde av sig, då var det så här, visst. Men när det kom fler och fler frågor så insåg jag plötsligt att okej, det är lite förmätet att bara avfärda folks känslor och säga att nej, jag tror inte på er. Så jag valde att lyssna på flera av de här. Och många namnkunniga personer inom vårt parti och många gräsrötter hörde av sig. Det var då jag också bestämde mig för att ge det en chans. Mm. Att ge mig in i diskussionen om att bli partiledare.
Hur var samtalen hemma under den här perioden?
Ja. Alltså komma hem och sen säga, hörni familjen, nu ska vi ha familjeråd. Pappa har fått, frågan om att bli partiledare. Det är ju inte varje dag man har den frågan vid fredagstackon. Vi gör väldigt mycket tillsammans i familjen. Vi gör det som ett lag. Och det här är ju någonting som det tar du ju inte beslut om själv. Det är ju någonting som hela familjen ska in i. Barnen tyckte ju så här, wow, häftigt, kul och så.
Men de har inget konsekvenstänkande.
Nej, inte riktigt. Men Sara, min sambo, det är ju, hon är ju mer än bara min livskamrat. Hon är ju mitt allt, min stöttepelare i livet. Mitt jordankare som håller mig nere om jag flyger iväg ibland. Hon sa ju, om vi skulle säga nej till det här, och då är det klart att du skulle ju lyssna på oss och tacka nej. Det vet jag, sa hon. Men då skulle vi ju alltid undra tillsammans, hur hade det blivit, vad hade hänt om du hade tackat ja? Vilken skillnad hade du kunnat göra? Och det ska vi ju inte sitta och tänka på och älta, vad som hade kunnat hänt. Det är klart att du ska göra det här, och jag är med dig i allt i det här. Mm. Och där och då när hon sa det, då var det klart för mig att jag skulle tacka ja.
Mm. Men var det självklart att tänka att du var en bra kandidat för partiet?
Jag hade aldrig gått runt och tänkt att jag ska bli partiledare. Jag har hört andra kollegor som har sagt så här, I was born to do this. Jag har aldrig gått och tänkt. Jag har aldrig tänkt att jag ska bli politiker. Jag har sagt det jag tycker. Jag har gjort det jag tycker är rätt. Och det har gett mig förtroende. Och det är så jag har byggt det hela tiden. Som sagt, jag engagerade mig aldrig för att bli politiker. Jag engagerade mig för att göra skillnad. Och när jag som sagt fick de här frågorna så var det ju mycket det. Är jag lämplig? Är jag bra? Alltså mycket av det här är självrannsakan. Det är klart att det var en spännande process. Många skogspromenader med Allan, vår hund ska jag väl lägga till. Inte, och ingen mentor eller så, men tillsammans med hunden blev det för att fundera över alla de här frågorna.
Och hur är det då liksom? Internt i partiet måste ju du ha stötts och blötts väldigt mycket. Och liksom, hur mycket av de diskussionerna når dig?
Ja, allt når ju inte mig. Det är klart att folk ska sitta vid fikabordet och diskutera. Det tycker jag ju hör till det. Men ett sätt att vara del av de där diskussionerna, det är ju mitt resande. Jag reser ju oerhört mycket. 2-3 dagar i veckan runt om i Sverige. Och jag är ju väldigt mån om att då också träffa medlemmar när jag är ute. För att de ska få känna på mig. De ska få klämma på mig.
Inte ja, men det gjorde du väl inte innan du tog jobbet? Eller?
Nej, det gjorde de inte. Och de diskussionerna, hur de fördes, det vågar jag inte ens tänka på. Ja, men alltså, det måste ju ha varit. Jag har ju sett Idoljuryn och så, hur de hanterar. Tänkte då när det sitter 10-20 centerpartister runt om i landet med hembakta bullar och kaffe och vänder och vrider på de olika kandidaterna. Det kan nog bli högt och lågt i det. Mm. Men också det som är det fina. Och att i det komma fram till att folk hör av sig. Ja, jag känner inte dig men jag har lyssnat på dig och jag tror på dig. Mm. Du brukar ju ställa sådana frågor. Vad är den finaste komplimangen du har fått? Nej, jag fick höra det. Jag tror på dig. Det var en av de absolut finaste komplimangerna man kan få.
Nej, men för jag tänker mig ändå att fan, det är inget kanonläge ändå. Annie Lööf liksom på sätt och vis då extremt populär. Mm. Jag vet inte om jag kan ställa den här frågan ens, men jag testar ändå. Liksom med Sverigedemokraterna i en ställning som är mer dominerande än någonsin, och att då välja en kille som har ett muslimsk klingande namn. Mm. Vad är det för jävla idé?
Oh, jag älskar frågan.
Tack.
Och det är lite här vi behöver vara. Man måste kunna ställa frågor och man måste kunna. Vi har blivit för ängsliga, vi ställer inte frågor. Men det är klart att jag har tänkt det också. Mm. Det är klart att det har varit en del i det här.
Det är ett statement att ha dig ju, väl?
Ja, men det är en. Jag vet inte om det är så mycket ett statement som att det är en självsäkerhet. En tro på varandra och oss som parti.
Säger du att ni har ett storkukslugn? Är det det du sitter och säger mellan raderna?
Ja, nu, nej, jag ska inte säga så mycket mer. Men det är klart att vi har ett lugn i det här partiet som flera andra saknar. Mm. Det skulle jag säga. Och vi bär det från Torbjörn Fälldin och framåt i det här. Men det finns en tilltro och ett omhändertagande om varandra i det här partiet som jag är oerhört stolt över. Tänker ofta på det när man ser hur andra partier behandlar varandra, hur de är och hur de fläcker ut varandra i media och så. Det finns ett sätt i Centerpartiet som jag är väldigt glad om. Ett omhändertagande sätt. Jag brukar ibland jämföra, man tar Liberalerna och oss. Vi är två partier som i många delar tycker likadant, men vi är väldigt olika i partikulturen. När Liberalerna går från ett möte som där det inte har varit lite internt tjafs och där de har vänt och vridit på sak. Det är ett ganska misslyckat möte där de inte bråkar med varandra. Hos oss är det mer så här, blir det lite obehaglig stämning, ja men då kommer kakfatet fram direkt. Med hembakta bullar och kakor och så, nu tar vi det lite lugnt så pratar vi över en kopp kaffe så löser vi ut saker. Jag älskar det. Mm. Den här omtanken om varandra. Och den är jag mån om att ha med. Så det bär jag med mig. Den tryggheten, självkänslan som finns i det här partiet, den ger mig lugn i stormen.
Mm. Fair enough. Du, när man blir partiledare, skeletten i garderoben har vi pratat om, liksom, även om vi inte hann med hörskakan riktigt, eller förlåt, Marianakakan. Men den får väl ta en annan gång. Men,
i Australien var det, vill jag
säga. Ja, just det. Exakt. Där är lagligt att äta Marianakaka. Något, tror jag. Men hur som helst, liksom, hur mycket, alltså, vad händer? Får du gå lite, liksom, alltså, du blir uppenbarligen vettad och tvättad, liksom, och man kollar varenda hörn. Men får du gå till stylisten, frisören, liksom, blir det förhör på att du kan alla gamla, liksom, dina föregångare och så vidare?
Ja, alltså, nu släpper vi sargen så åker vi. Så outar vi allting.
Ja, men berätta.
Ja, men det är klart att det kommer något helt annat. Helt plötsligt så känns det som att du med Godkvälls gör om mig. I allt i det. Samtidigt så är det liksom viktigt i det att hålla kvar vid den du är. Jag får ofta höra det från de som röstade fram medlemmarna. Så här, du får inte sluta vara Murre. Och det är jag väldigt mån om att inte sluta vara. Men det är klart att jag kan inte bara vakna upp på morgonen och dra på mig det här känns bekvämt och så gå till jobbet. Det är en tanke bakom allt. Det är klart att det är en tanke bakom glasögonen jag har på mig. Inte en tanke bakom dem jag har på mig, men så här, se till att ha samma glasögon. Därför det är igenkänning i det.
Mm.
Ja, samma frisyr hela tiden. Jämna mellanrum mellan klippningarna och allt det där. Det är klart man får tips och tricks på allt sånt där.
Ditt hår var betydligt mörkare första gången du var med i 30 minuter än andra gången. Du har grånat sen dess, eller hade du färgat lite? Nej.
Vet du vad? Nu ska du få en riktig sån.
Alltså jag fuskar jättemycket, det erkänner jag också.
Nej, men det var inte så mycket fusk. Det var nämligen så att jag var hos en frisör, hos min frisör hemma i Linköping, och så sa jag, vet du, jag är lite trött på att det går så fort med det grånade. Kan man göra någonting med det så att det liksom inte ser bara jättegrått ut? Ja, det går att göra, sa hon. Ja, men jag vill inte färga det. Ja, men vi kan lösa det, sa hon. Vi gör si och så, och tona och hit och dit. Jag kan ju inte de här begreppen. To make a long story short, när hon sa, nu vänder vi oss om så tittar vi i spegeln, så höll jag ju på att dö. Det var inte bara lite hit och dit, utan helt plötsligt så var det var en annan person som satt där och tittade tillbaks på mig. Jag vet inte hur jag hanterade det. Jag trodde jag skulle dö. Och så frågade hon så här, blev det bra? Det blev jättebra. Och gick hem och grät i sängen, gjorde jag inte, men det var nära. Så ja, några bilder där i början är lite mörkare i håret sen. Men jag är väldigt trygg med mitt gråa hår. Mm. Men det går lite för fort. Ja, det gör det.
Okay.
Nu fick du en...
Ännu ett kop. Ja, de radar bara upp sig, hörru. Nej, men och sen då, det här med liksom hur mycket du kan. Var det förhör på att du liksom kan partiets historia så?
nationellt prov i partiets historia. Nej, det var det inte. Jag är ju en pubquiz-människa. Jag älskar ju pubquiz. Går ofta med vänner på pubben och sitter och kör quiz och grejer. Jag lägger ju en liten ära i att kunna saker. Inte allt. Och det är klart jag inte kan allt. Och jag skäms inte för att jag inte kan allt. Men det är klart man behöver kunna en del saker. Vissa saker behöver man bara veta. Det är, annars får man skämmas.
Mm. Du, innan jag låter dig gå. Har du någon hälsning till svenska folket? Nästan alla lyssnar ju på Värvet.
Ja, då börjar jag slutar jag där jag började med Lars Winnerbäck och säger det att jag tror faktiskt att själ och hjärta är på väg tillbaka. Och det är väl min hälsning. Håll blicken mot horisonten, hur mörkt det än kan vara, hur många som än vill sitta och mjölka mörkret, så finns det ett ljus där borta och vi måste bara hjälpas åt att tro på det där. Det går. Mm. Det går om vi vill.
Okej, okay. Tack för att du kom.
Tack.
Värvet har ett Instagram-konto, det mår bättre än någonsin, tack. Och du hittar det på @varvet. Ninni Westin producerade, Acast plattformade och jag, Kristoffer Triumf, ledde den här skutan som tuffar på och som är tillbaka om max en vecka. Tack för visat intresse. Adios. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.